Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vånda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svanå. Jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Hej och välkommen tillbaka! Nu är det avsnitt 81. I de senaste avsnitten så har jag pratat om det som många missar när de skriver. Och då tänker jag inte på handlingen och karaktärerna utan hur berättelsen faktiskt förmedlas. Alltså hantverket bakom orden. Och särskilt det här med gestaltning. För det är lätt att tänka att man har en bra historia. Men om den inte landar hos läsaren, om den inte känns, då är det ofta inte idén i sig det är fel på, utan hur den berättas. Och gestaltning, det är ett av de här viktiga verktygen som vi författare kan använda när vi ska just förmedla en historia till läsaren. På engelska kallas det ofta för show, don't tell. Och det är precis det som gestaltning handlar om, att visa utan att förklara eller redovisa. Men man kan faktiskt också kalla det för att dramatisera. Ibland blir det lättare att tänka sig dramatisering, ungefär som man dramatiserar en film. Man kan se det liksom framför sig. Men vi bjuder alltså in läsaren till att uppleva texten och bli medskapare istället för en passiv betraktare. För genom gestaltningen så kommer läsaren nära karaktärerna och kan leva sig in i det som händer. Gestaltningen funkar alltid i samspel med andra verktyg som vi använder. Till exempel med berättarperspektivet eller karaktärsbeskrivningar eller miljöbeskrivningar och så. Jag tänkte bara visa ett litet kort exempel. Två versioner av samma händelse. Här kommer första versionen. Harry tittade noga på den gamla pistolen och förklarade att han inte sett något liknande tidigare. Men Elsa kunde se att han blev rädd. Nu kommer den andra versionen. Harry höll upp den gamla pistolen i ljuset och var tyst en lång stund medan Elsa iakttog honom. Hans andetag blev kortare och väcken i pannan bildade djupa fåror. Jag har aldrig sett något liknande, sa han till slut i lättsam ton. Men när han la ifrån sig pistolen på bordet darrade handen. Märkte du skillnaden? Jag tar versionerna en gång till. Här är den första igen. Harry tittade noga på den gamla pistolen och förklarade att han inte hade sett något liknande tidigare. Men Elsa kunde se att han blev rädd. Och nu den andra. Harry höll upp den gamla pistolen i ljuset och var tyst en lång stund medan Elsa iakttog honom. Hans andetag blev kortare och väcken i pannan bildade djupa fåror. Jag har aldrig sett något liknande, sa han till slut i lättsam ton. Men när han la ifrån sig pistolen på bordet darrade handen. Ja, den första versionen är ju alltså förklarande. Den berättar för läsaren vad som händer, varför det händer och tolkningen, han blev rädd, den står rakt ut i skrift. Men den andra är dramatiserande, alltså gestaltande. Så den visar samspelet mellan de här två personerna. Kroppsliga reaktioner, repliken och tonfallet. Allt det här skapar liksom mycket mer av situationen. Så läsaren förstår mycket mer och är själv med och tolkar. Så gestaltningen görs på många olika sätt samtidigt kan man säga. Och i det här fallet var det också en replik med. Och det är just det som jag vill zooma in på just idag. Det här med dialogen. För den är inte alltid man tänker på att det också är ett verktyg för gestaltning. För dialog är inte bara prat mellan två eller flera personer. Det är ett av de mest effektiva sätten du har för att visa relationer, konflikter, maktspel, känslor och så vidare utan att behöva förklara för dem. Och det här är en sak som blir väldigt tydlig när man faktiskt tränar på skrivandet. När man kan se liksom en första version och hur den kan utvecklas vidare. Och i mina kurser, till exempel i skrivklubben, så jobbar vi väldigt mycket med hantverket. Inte bara att vi liksom skriver på. Det är ju förstås en grundförutsättning. Men vi tittar på vad som faktiskt händer i texten. Vad som fungerar, vad som skaver och hur man kan justera det. För det är ju där utvecklingen finns. Inte bara att skriva mer, men utan att skriva mer medvetet också. Så det här med dialog och hur det kan bära gestaltning. Det vill jag prata om idag och lite om hur du kan tänka på det när du skriver själv i din egen text. Dialoger i skönlitteratur, det används ju faktiskt till väldigt många olika saker. Som att bara föra berättelsen framåt, att fördjupa karaktärerna. Faktiskt också att skapa luft i texten och att ändra tempot kanske, göra det att någonting går lite snabbare ett tag och sådär. Men det här är ju också gestaltning. Så funktionerna överlappar. Om man använder dem samtidigt som sagt på många olika sätt. Och en författare som är helt suverän på att använda dialogen för att dramatisera handlingen och karaktärerna, det är Alex Schulman. Jag har nyligen läst hans roman som heter 17 juni. Och i förra veckan på en workshop med skrivklubben så tog jag med exempel från just den boken. För att jag hade dem så aktuellt och jag tänker jag visar dem här idag också. Och utan att spoila handlingen så kan jag säga att en central del av handlingen i den här romanen 17 juni kretsar kring telefonsamtal. Och det gör ju faktiskt att dialogerna är extra svåra att beskriva för att man har liksom bara ena sidan av samtalet. Personen som är berättare i boken, det är en jag-berättare, han heter Vidar. Och han ringer flera personer upprepade gånger i berättelsen. Och i det här samtalet så är ju läsaren med på Vidars sida av telefonen så att säga. Så man vet ju bara vad han hör och ser och upplever. Men det sättet som Alex Schulman skriver detta på visar lika mycket om den andra personen som är där och pratar. Och den platsen där den personen är, plus relationerna mellan karaktärerna. Och för att visa hur detta funkar så tänkte jag först bara läsa själva replikerna. Utan allt annat, bara replikerna som finns i ett litet avsnitt. Och här är då berättarjaget Vidar som ringer till en liten pojke som också heter Vidar. Och här är replikerna. Hej Vidar, det är jag igen. Jag ringde för ett par dagar sedan. Kommer du ihåg? Jag ringde för jag ville höra hur det var med dig. Jag kommer inte ihåg. Nej, det förstår jag. Det var ett kort samtal. Men jag ringde och fick prata lite med dig och sa att jag var din vän och att du skulle lita på mig. Men vem är det? Vet du, jag heter faktiskt också Vidar. Gör du? Ja, det är inte många som heter Vidar. Nej, jag vet nästan ingen. När jag var liten ville jag byta namn. Det var inte roligt att heta Vidar när man var barn. Gillar du att heta Vidar? Så här långt är det bara replikerna då ur boken 17 juni. Och det sägs ju inget särskilt i den här dialogen, eller hur? Det är bara ett samtal om vad man heter. Inte särskilt intressant. Men när Alex Schulman lägger till vad som kretsar i berättarens huvud, vilka ljud som hörs, hur han själv reagerar och hur han tolkar att den här pojken reagerar, ja men då händer någonting i texten. Så nu ska jag läsa precis som det står, rakt av, så får du höra skillnaden. Det var pojken som lyfte luren. Hans mjuka röst, ren och len, men med samma stänk av oro som jag hört när jag pratat med honom dagarna innan. Hej Vidar, sa jag. Det är jag igen. Jag ringde för ett par dagar sedan. Kommer du ihåg? Pojken sa ingenting. Jag ringde för att jag ville höra hur det var med dig. Jag kommer inte ihåg. Nej, det förstår jag. Det var ett kort samtal. Men jag ringde och fick prata lite med dig och jag sa att jag var din vän och att du skulle lita på mig. Han satt fortfarande tyst och avvaktande. Jag hörde ett ljud i bakgrunden. Det lät som små knallskott och jag förstod att pojken hade gjort upp en eld i vedspisen. Och plötsligt mindes jag kölden de där morgnarna när regn kommit på natten. Men sa pojken, och det fanns en tvekan i hans röst, som om han inte ville vara otrevlig. Vem är det? Vet du, sa jag och skrattade till. Jag heter faktiskt också Vidar. Gör du? Ja. Jag tyckte jag hörde en vag entusiasm i pojkens röst. Ett litet intresse som vaknade i honom. Det är inte många som heter Vidar, sa han. Nej, jag vet. Nästan ingen. När jag var liten ville jag byta namn. Det var inget roligt att heta Vidar när man var barn. Jag tystnade för att ge honom plats, men han sa inte ett ord. Jag hörde bara en snabb inandning, som om han kommit att tänka på något, men sedan blivit osäker på om han ville dela med sig. Gillar du att heta Vidar? Frågade jag. Ja, när man får ett sammanhang runt dialogen, runt replikerna, då blir situationen levande. Och alla de här små detaljerna som står mellan själva pratet gör ju att jag som läsare också befinner mig där på platsen tillsammans med dem. Jag hör också de här ljuden. Jag tolkar också hur pojken låter och jag kan känna hur jag berättarna reagerar. Så det är det här som är effekten av gestaltning, att läsaren blir medskapare och en del i händelserna. Mycket roligare att läsa helt enkelt. I mitt jobb som lektör så läser jag ju väldigt ofta manus innan de är färdiga, och det är inte alls så ovanligt att dialogerna inte riktigt utnyttjas för gestaltningen. Att man liksom glömmer bort att man kan skriva saker om det som händer mellan replikerna. Och det är väldigt lätt att man istället lägger in förklaringar, till exempel adverb i anföringsfraserna. Och vad jag menar med det är att man säger, istället för att bara säga skriva sa han, så kan man säga sa han glatt. Och då blir det här glada blir en förklaring istället för att man gestaltar att det är så det känns. Så det bästa är egentligen att man låter bli att förklara och istället låter läsaren tolka. Det är på det sättet man skapar engagemang, som jag sa. Så om det är någonting som du ska ta med dig från det här avsnittet och det här exemplet, så låt det vara detta. Att dialogen är inte bara där för att föra handlingen framåt. För det är ett verktyg att visa vad som faktiskt pågår också under ytan. Och det betyder att du kan gå tillbaka till din text och titta på den med lite nya ögon. Hur gör du med dina repliker och dialoger? Inte bara alltså vad de säger, utan varför säger de just det? Vad undviker de att säga? Hur reagerar de när det här händer, när de hör prat och säger saker? Blir det lite för rakt någonstans? Skriver du lite för mycket på näsan? Alltså ofta räcker det med små justeringar. Att man kan stryka en förklaring och lägga till någon liten reaktion. Eller kanske någonting som händer i miljön runt omkring. Själva orden i en replik är ju såklart också viktiga, men du kan låta repliken bära mer än orden och våga lita på att läsaren kan förstå det. För det är precis där gestaltningen händer. Och att jobba med de här sakerna, det är ju så man utvecklar sitt skrivande över tid. Inte bara genom att vänta på inspiration och så, utan att faktiskt gå in och titta noga på sin text, finjustera den och jobba vidare med den. Om du vill ha hjälp med arbetet med din egen text och se vad som faktiskt händer när du kan ta den vidare, så finns jag som en resurs. Jag har mina skrivarkurser, till exempel Skrivflöde och Skrivklubben. Eller att jag kan vara din lektör som hjälper dig i den här processen. Men börja precis där du är. Öppna ditt manus. Läs en dialog som du har skrivit och fråga dig: visar den här scenen det jag vill att läsaren ska uppleva? Eller förklarar jag bara? Tack för att du har lyssnat idag. Vi hörs i nästa avsnitt. Vill du veta hur jag kan hjälpa dig att faktiskt skriva klart din bok? Inte bara tänka att du ska göra det. Att hitta ett skrivflow som håller över tid, få verktygen som gör texten starkare och veta exakt hur du tar ditt manus hela vägen in i mål. Då tycker jag du ska titta in på min hemsida annakarinsvana.se och läs mer om mina kurser och lektörstjänster. Men nu är det dags att börja skriva.